إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا زدنا علما ثم أما بعد. Vi har nu kommit fram till kapitel 4 från denna välsignade bok Kitab al-Tawhid av Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Och det är kapitlet Al-Khawfu min al-Shirk, rädslan att begå månggudadyrkan, rädslan att falla in i shirk. Al-Khawfu min al-Shirk. Och författaren nämner här två koranverser och tre hadither. Och vi kommer inshallah börja med ett förord som alla ulema har gjort när de har gått igenom detta kapitel. Om ni minns förra kapitlet, Bab man haqqaqa tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Kapitlet att den som fullbordar sin tawhid kommer att gå in i paradiset utan räkneskap. Sheikh Saleh al-Sheikh nämner att det är som författaren säger, som en fortsättning på föregående kapitel, att ingen kan ha fullbordat sin tawhid om han inte är rädd för shirk. Det här hänger ihop med föregående kapitel. Man kan inte fullborda sin tawhid om man inte är rädd för shirk. Och ulema säger, du hittar ingen som har fullbordat sin tawhid som inte är rädd för shirk. Du hittar ingen som har komplett tawhid och förståelse av tawhid och som känner sig säker från shirk. Det här finns inte. Utan de som fullbordar sin tawhid är rädda för shirk. Och det är också som att författaren säger, om du nu är rädd för shirk så ska du studera den här boken. För det som nämns efter detta kapitel kommer att handla om vad shirk är. Hur man kan fullborda sin tawhid och hur man kan skydda sig från shirk. För det är det som boken går ut på, som Sheikh Saleh al-Sheikh nämner. Boken går ut på att klargöra hur man kan fullborda sin tawhid och hur man kan skydda sig från shirk. Vad är definitionen av shirk för någonting? Shirk är att sätta någonting vid Allahs sida. Al-ishraku billahi fima huwa min khasa'isihi. Att sätta någonting vid Allahs sida i det som är unikt för Allah subhanahu wa ta'ala. Eller att dyrka någonting annat vid sidan av Allah i de tre kategorierna av tawhid. En shirk kan vara i al-rububiyya, al-uluhiyya och al-asma wa sifat. Vissa brukar säga att shirk är att dyrka någonting annat än Allah. Det är sant. Shirk för tawhid, al-uluhiyya. Shirk för ibadah. Att dyrka någonting annat än Allah. Men shirk är att sätta någonting vid sidan av Allah i det som är unikt för Allah. I Allahs unika rättigheter. I hans rububiyya, uluhiyya och asma wa sifat. Yani, till exempel i rububiyya. Om en person tror att någon annan än Allah känner till framtiden. Som de som går till spåmän. Eller kahana. De tror att någon annan än Allah känner till framtiden. Då har man gjort shirk i tawhid rububiyya. Och även i al-asma wa sifat. För det faller in under att Allah är den allvetande som vet vad som händer i framtiden. Då har man tillskrivit dessa egenskaper till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Då har man begått shirk. Och shirk delas in i två kategorier. Liten och stor. Shirk al-asghar och shirk al-akbar. Och shirk al-akbar är den shirk som tar människan ut ur islam. den kyrk som tar människan ut ur islam, den kyrk som Allah inte förlåter. Och kyrk al-Asghar, den lilla kyrk, är den kyrk som har kallats för kyrk i Koranen och Sunna. Men man förstår av texterna att det inte tar människan ut ur islam. Som till exempel, men halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Den som svär på någonting annat än Allah har gjort kyrk. Har han gjort kyrk akbar och gått ut ur islam? Nej, han är fortfarande muslim. Men han har gjort ett otroligt stort brott och en synd. Och han har svurit vid någon annan än Allah. Och vi kommer nämna kanske mera sen, för det kommer senare i kapitlet. Just den här meningen, kyrk al-Asghar i hadithen. Och här handlar då kapitlet om att vara rädd för kyrk. El-khawf och mina kyrk. Vi finner att Allah subhanahu wa ta'ala har varnat för kyrk i Koranen och har nämnt det med de starkaste varningar. Och vi finner också i Sunna att profeten Muhammad a.s. har varnat för kyrk och han har sagt att det är den största synden. Awala adullukum ala akbar al-kaba'ir. Al-ishraku billah. Shirk är den största och grövsta synden som finns. Det finns ingen synd som är lika grov som shirk. Och därför finner vi att de böckerna som handlar om stora synder börjar med shirk. Och vad som bevisar hur ful denna synd är och hur allvarlig och grov shirk är många saker. Till exempel att personen som dör på kyrk aldrig kommer att bli förlåten. I versen som författaren kommer att nämna senare. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah förlåter inte att man har gjort kyrk. Satt någon vid hans sida. Men han förlåter alla andra synder om han vill. Vad som också visar hur farligt det är med kyrk är att personen som dör på kyrk aldrig kommer att få gå till Jannah. Jannah kommer att vara haram för honom. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Som Isa alayhi salatu wasallam sa, som det finns i surat al-Ma'ida, att sannoliken så är paradiset haram för den som har begått shirk, och hans destination kommer att vara elden, och där finns ingen som kan hjälpa honom. Yani det är haram för honom att gå in i Jannah. Han kommer aldrig någonsin att bli förlåten och gå ut från helvetet. A'udhu billah. Vad som också bevisar faran av kyrk är att kyrk nollställer ens gärningar. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Allah säger, vi har uppenbarat till dig och de profeter före dig, Muhammad a.s. att om ni begått kyrk så skulle era gärningar nollställas. Och i en annan vers, skulle dina gärningar nollställas. Så en person som begår kyrk al-Asghar förlorar alla sina hasanat. Eller kyrk al-Akbar förlorar allting gott han gjort. Allt demoleras och förstörs. Allah al-Musta'an. Och vad som också bevisar faran av kyrk och vilken vidrig synd det här är att kyrk är det största orätt människan kan göra. Adlam och dhulm ala al-itlaq. Inna shirka la dhulmun azim. Som Luqman sa till sin son, att kyrk är det grövsta orätt, det största orätt människan kan göra. Varför? För att man tillägnar denna dyrkan som endast är Allahs rättighet till någon annan än Allah. Och det här är också yani tanakkus billahi subhanahu wa ta'ala. Den som gör det, den som gör kyrk, han har förringat Allah subhanahu wa ta'ala yani i sin tro. Han är kränkt eller nedvärderat Allah i sin tro. Då han har dyrkat en svag och värdelös skapelse. Som inte kan hjälpa sig själv. Som inte kan gynna eller skada. Som är bristfällig ur alla håll. Denna sak har han tillägnat sin dyrkan. Och han har lämnat. Han har låtit bli. Att dyrka den perfekta skaparen. Som är perfekt och fullkomlig på alla sätt. Han har inga brister. Vilken vulm är större än detta? Vilken orättvisa är större än detta? Och personen som är kyrk har också gått emot meningen med hela sin existens. Vad är meningen med livet? Att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det är därför du är här på jorden. Och vad gör du? Du går och dyrkar någon annan än Allah. Vad kan vara dummare än så? Och en annan sak som också visar faran av kyrk är att alla synder, ni kollar på synderna, reflektera, de har någon slags shahwa. Det finns någon slags dragningskraft till de här synderna. Någon slags njutning i att göra dessa synder. Och människan ursäktar sig själv för att göra dessa synder. En människa kanske skäl för att han eller hon vill ha ett objekt. Shahwa. En människa kanske begår zina på grund av luster. Människan är svag. En människa kanske dricker alkohol på grund av luster. Eller hur? Men vad är lusten i att gå tillbe i en staty? Ha? Vad är det för shahwa? Vad är det för njutning i att göra kirk? Eller hur? Vad är njutningen i att göra kirk? Finns det någon njutning? Finns inte. Subhanallah. Så kolla, alla synder har någon form av njutning eller man får ut någonting av det. Men vad får man ut? Alltså det är negativt, det är haram. Men på något sätt ändå, det finns en shahwa. Så som profeten nämnde alaihissalam att huffat till en naro bi shahawat. Elden är omgiven med saker som människan dras till. Men vad är shahwan? Vad är lusten och njutningen i att göra kirk? Finns inte, eller hur? Och inte bara det går emot människans fitra. Människans sunda förnuft. Människans natur. Allah Azza wa Jal skapade människan med al-fitra. Så som profeten Muhammad sa alaihissalam, att varje barn föds på fitra. Den naturliga tron att det finns en skapare. Sen är det föräldrarna som gör honom till jude, kristen eller majus och så vidare. En i samhället, omgivningen, shaitan påverkar honom och tar honom bort från denna fitra. Men det går emot människans fitra att gå att tillbe någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte någonting som hjärtat finner frid i. Det är inte någonting som är från sunt förnuft att gå och falla ner i sujud till en staty eller liknande saker. Så kyrk är från de grövsta av synder. Och det är vår skyldighet, om vi har förstått tauhid, att vara rädda för kyrk. Om man förstår dessa texter så måste man vara rädd för kyrk. Allah subhanahu wa ta'alas profeter var rädda för kyrk. De fruktade kyrk. Var rädda för kyrk. De var rädda för kufr. De var rädda för nifaq. Ibn Abi Mulaika, han sa, jag träffade 30 av sahaba. Kulluhum kana yakhafu nifaqa ala nafsi. Jag träffade 30 av sahaba. De var alla rädda för att falla in i nifaq. I hyckleri. Subhanallah. Al-Hassan al-Basri, han sa, innal mu'min jam'a bayna ihsan wal khawf. Den troende har enat mellan att göra det goda och att vara rädd för Allah. Medans hycklaren wal munafiq jam'a bayna al-isaa'a wal amn. Medans hycklaren enat mellan att göra det dåliga och att känna sig säker. Vad är den troendes egenskap? Att han är rädd för Allah subhanahu wa ta'ala. Han gör det goda och han är rädd för Allah. Han är rädd för mötet då han ska stå inför Allah på domedagen. Han är rädd för helvetet. Och han är rädd att hans gärningar inte ska accepteras. Al-Khawf. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här mycket fina versen i surat al-Mu'minun. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. De som ger av det de har fått, alltså till fattiga, de skänker sadaqa. Samtidigt som deras hjärtan fruktar att de ska tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så sa Aisha radiallahu anha till profeten alaihissalatu wassalam, bima'na al-hadith, är det de som begår stora synder som är rädda? De gör den här goda gärningen, varför ska de vara rädda för? De skänker sadaqa, varför ska man vara rädd när man ger sadaqa? Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, nej, det är inte de som begår stora synder. Det är de som ber och de som fastar och de som gör det goda, men de är rädda att deras gärningar inte ska accepteras. Så en mu'min, han gör det som är gott och han är rädd. Rädd för att hans gärningar inte ska accepteras hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så människan ska frukta för kyrk och vara rädd för kyrk och inte ta lätt på denna fråga. Vilket för oss till nästa punkt, som är: om man är rädd för kyrk, om man har förstått hur viktigt det är att lära sig tawhid, vad ska man då göra för någonting? Ulema säger, det första du ska göra om du är rädd för kyrk och du förstår hur viktigt det är att fullborda sin tawhid, din första plikt är att lära dig vad kyrk är för någonting. Eller hur? Hur kan du säga jag är rädd för kyrk, och sen när man säger vad är kyrk, du säger jag vet inte. Ma'kul? Är det logiskt? Nej. Så om du nu är rädd för kyrk, du har förstått att kyrk får människan att gå till helvetet för alltid och så vidare, den första reaktionen är, då måste jag förstå vad kyrk är så att jag kan akta mig för kyrk. Som vissa av Salaf sa, kayfa yattaqi wa la yadri ma yattaqi. Hur kan han akta sig och vara rädd för någonting som han inte vet vad det är? Så det första steget är att lära sig vad kyrk är för någonting. Och samma sak gäller synder. Varför skrev Salaf böcker som handlar om synder? Al-Kabair. Vad var syftet med dessa böcker? Att bekanta folk med vad dessa synder är för någonting. Det här är de stora synderna, det här är haram i islam. Och det här är straffet och konsekvenserna av de som begår dessa synder. Akta er. Men när folk inte fattar vad synderna är för någonting, de vet inte vad ribba är. De förstår inte allvaret av ribba. Vad händer då? De faller in i ribba. När muslimer inte förstår allvaret av kyrk och de förstår inte vad kyrk är, då faller de in i kyrk. Eller hur? Men förstår man sig på tawhid och vad kyrk är, så bi'idhnillah, så är det som ett skydd mellan dig och kyrk. Så den första punkten är att man ska lära sig. Och därför brukade Hudhayfa radiyallahu anhu, som det har berättats i Bukhari, han sa att folk brukade fråga profeten Muhammad alaihissalam om goda saker. Men jag brukar fråga honom om det dåliga, om det onda, för jag var rädd att det skulle drabba mig. Kan en nas yas'aluna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil shar makhafatan an yudrikani. Så Hudhayfa radiyallahu anhu brukade fråga profeten alaihi wasallam om det onda, för han var rädd i att falla in i det. Och därför säger de också i poesi, vad är det? Araftu sharra la li sharri, lakin li tawqihi, wa man la ya'rifu al-khayra min ash-sharr yaqa'u fihi. Att jag lärde mig det onda, inte på grund av att det är ont, utan för den som inte känner till det onda kommer att falla in i det. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat al-An'am, wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilu al-mujrimin. Att på så vis klargör vi våra tecken, denna uppenbarelse, för att de kriminellas väg ska vara klar och tydlig. Yani kuffars väg ska vara klar och tydlig. Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen talar inte bara om vad man ska göra, vad som är bra, utan han talar också om vad man inte ska göra. Han beskriver de goda och han har beskrivit de onda. Vad är det de tror? Vad är det de säger? Och vad är det de gör? Varför har Allah azza wa jalla beskrivit kuffar? Varför har han beskrivit munafiqun och mushrikun och ahlul kitab i Koranen? För att vi ska akta oss och inte gå samma väg som de gick. Förstår ni? Och här säger Ibn Qayyim i tafsir på den här versen, bima'na al-kalam, att folks kunskap om gott och ont delas in i fyra kategorier. Och det är väldigt logiskt egentligen. De som inte har kunskap om gott och ont, de vet inte vad man ska göra och vad man inte ska göra. De här är de sämsta av folk, eller hur? De vet inte vad de ska göra. Och de vet inte vad de ska, vad som är förbjudet. Sen har vi de som vet vad man ska göra, vad som är bra, men de vet inte vad som är dåligt. De har inte bra koll på det. De har stor chans att de faller in i det som är haram och det som är fel och det som är bidda och kanske kyrk och så. Sen har vi de som kanske känner till mycket av det som är dåligt, men inte det som är bra. Det är inte heller bra, för då vet man inte vad man är beordrad att göra. Och sen den fjärde, vilka är de? De som känner till det goda och det onda. Och det här är de med den mest fullbordade och kompletta och bästa kunskapen. Och så säger Ibn Qayyim, som är sahaba. De levde i jahiliya och de levde i islam. Araf al-shar wa araf al-khayr. De känner till det onda och de känner till det goda. Och därför berättas det från Umar radiallahu anhu att han sa: Halakul arab idha nasha'a fil islam man la ya'rifu al jahiliya. Alltså araberna kommer att gå under den dagen folk växer upp i islam utan att känna till al-jahiliya. Då kommer folk att gå under. De föds som muslimer i muslimska familjer. Och de vet inte vad kufr är. De vet inte vad jahiliya. De vet inte vad kyrk är för någonting. Så att för dem kan det vara väldigt lätt att falla in i dessa synder. Och kanske inte uppskatta den stora gåva som Allah azza wa jalla har gett dem. Till skillnad från sahaba. De levde i mörkret av kufr och kyrk. Och förnedring. Och Allah ära dem i islam och tawhid och sunna och kunskap. De levde i mörkret och i ljuset. Så deras iman var den bästa. Eller hur? Så mashallah. Otroligt viktigt, ja ikhwan, att känna till det som är rätt och det som är fel. För vissa, de lägger mycket vikt på att bara lära ut det som är bra. Och vill inte prata om det som är dåligt. Man säger dyrka Allah, dyrka Allah. Okej, men vad är motsatsen? Kyrk, varna för kyrk. Gör sunna, gör sunna, gör sunna. Men vad är motsatsen? Bidda, varna för bidda. Eller hur? Gör goda gärningar. Varna också för synder. Och så vidare. Så man måste ta båda. Och man får inte full förståelse av en av de här förrän man har förstått den andra. Vill du förstå tawhid, måste du förstå vad kyrk är. Vill du förstå sunna, du måste förstå vad bidda är. Vill du förstå lydnad, du måste förstå vad olydnad är för någonting. Så det här är den bästa kunskapen då. Så punkt nummer ett, lär er vad som är tawhid och vad som är kyrk. Punkt nummer två, vad som också åligger människan som har förstått faran och ondskan av kyrk, är att kämpa i att hålla sig borta från kyrk och det som leder till kyrk. Och att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala, al-iltija ila Allah azza wa jall, att vända sig till Allah och söka hjälp hos Allah i att inte göra kyrk. Att göra dua till Allah att han ska skydda oss från kyrk och att han ska göra oss starka på religionen. För personen som är rädd för någonting, vad gör han? Han vänder sig till Allah, eller hur? Al-khawf. Att vara rädd för någonting, personen vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är den enda som kan skydda oss. Och subhanallah, vi finner att profeten Muhammad a.s. som var Sayyidul Bashar, den bästa människan som gått på jorden. Vad sa han för någonting? Den duan som var den duan han repeterade mest av allt. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Och Allah, du som vänder våra hjärtan, gör våra hjärtan, eller mitt hjärta, fast på din religion. Och Aisha blev förvånad, ja Rasulullah, typ, du är den du är och du säger denna dua. Och då så sa han att det finns ingen tjänare, förutom att hans hjärta är mellan två av allas fingrar. Den han vill gör han stark, och den han vill vilseleder han. Så om profeten Muhammad a.s. var rädd för att gå vilse, vad ska då vi säga för någonting? Varför ber vi Allah azza wa jalla 17 gånger om dagen ihdina sirat al-mustaqim? Om det inte vore för att vi är svaga. Och människan har en tendens att lätt vackla och gå vilse. Så människan ska vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och lyssna på denna hadith. Profeten Muhammad a.s. han sa en gång. Han sa att det kyrk fikum akhfa min dabib an-naml. Han sa kyrk bland er är typ yani doldare än myrans fotsteg. En myrans fotsteg. Än den här dolda kyrk. Den mindre formen av kyrk. Det är mer dolt än myrans fotsteg. Och då så sa Abu Bakr, ja Rasulullah, är inte kyrk att man dyrkar någonting annat än Allah? Och då så nämnde profeten det här med ria, med ögonkänneri. Och sen så sa profeten a.s. Ala adulluka ala shay'in idha qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiru. Ska jag inte lära dig någonting som kommer att skydda dig från denna kyrk? Lite och mycket. Alla kommer skydda dig från denna kyrk. Och så lärde han honom den fina duan som är Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. O Allah, jag söker skydd hos dig att sätta någonting vid din sida med kunskap. Och jag ber dig om förlåtelse för det som jag inte vet. Yani att dyrka någonting annat än honom med kunskap. Vi ber Allah skydda oss från detta. Och vi ber Allah förlåta oss för det som vi inte vet. Och det här, det som vi inte vet, det är den här lilla dolda kyrk. Och subhanallah, som Sheikh Abdurazak al-Badr säger, om en myra går omkring här inne kommer vi höra hans fotsteg. Om 100 myror går kommer vi höra deras fotsteg. Nej. Det här är, kyrkan är ännu doldare än dessa fotsteg. Yani kyrkeavsikter, kyrke att vilja visa upp sig och så vidare. Det är någonting som människan ibland kanske faller in i omedvetet eller någonting sånt. Då ber man Allah Azza wa Jal om förlåtelse. Så den här duan är väldigt viktig att man lär sig utan till. Och den finns i Adab al-Mufrad, Imam Bukhari. Och Sheikh al-Badi säger att den är hasan, den är godtagbar. Har du gått in? Okej. Okay. Vi fortsätter. Den första versen som författaren nämner är versen från surat An-Nisa. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah förlåter sannoliken inte den som dyrkar någonting annat vid Allahs sida, men han förlåter den han vill för hans andra synder, eller hans mindre synder, de synderna som är mindre än kyrk. Den här versen är jätteviktig. Och vissa ulema nämner att det är en av Koranens viktigaste verser. I denna vers så säger Allah subhanahu wa ta'ala att han förlåter inte den som gör kyrk. Men han förlåter den han vill för hans andra synder. Men Allah azza wa jall förlåter människan för alla synder, men han förlåter inte människan som har begått kyrk. Och alla ulema säger att det här är den som dör på kyrk. Den som dör i ett tillstånd av kyrk där han åkallar någon annan än Allah kommer aldrig någonsin att bli förlåten. Vad är sambandet med kapitlet? Rädslan för kyrk. Varför ska vi vara rädda för kyrk? Jo, för den som dör på kyrk kommer aldrig någonsin att bli förlåten, utan kommer att brinna i helvetet för alltid. Men om du är en muwahhid, en person av tawhid, och du dör på en annan synd än kyrk, du begår andra synder men du har tawhid, så kommer du att gå in i paradiset, kanske direkt, eller åtminstone så kommer du någon gång att gå in i paradiset efter att ha straffats. Så i den här versen finns det al-khawf wa raja, både fruktan och hopp. Fruktan för kyrk och hopp i att Allah Azza wa Jal kommer att förlåta en synder. Och den här versen är också ett av de starkaste bevisen mot khawarij, som sa att en person som begår stora synder brinner i helvetet för alltid. Att Allah inte förlåter personen som begår stora synder, utan han är en kafir. Och då är den här versen ett svar mot dem. Att Allah Azza wa Jalla förlåter alla synder, men han förlåter inte personen som dör med kyrk. En fråga här som ulema tar upp. Allah förlåter inte den som dör på kyrk. Stor kyrk eller liten kyrk? En stor kyrk, nej, Allah förlåter inte. Men faller även liten kyrk in under detta? Att personen som dör på liten kyrk inte blir förlåten direkt på domedagen för sina goda gärningar och så, utan måste straffas i helvetet. Vad tror ni?
Ja.
Ja, vad?
En person måste straffas först. Alltså han förlåts inte,
han måste straffas. Det där är Ibn Taymiyyahs åsikt. Och många av Sheikh Mohammeds barnbarn som har förklarat Kitab Tawhid, de nämnde den här åsikten att Allah Azza wa Jal förlåter inte personer som dör på liten kyrk, alltså direkt, utan personen måste först straffas och sen kommer Allah förlåta honom och han kommer gå in i paradiset, alltså han blir förlåten. Men den som dör till exempel och har amuletter och svär på andra än Allah och så vidare blir inte förlåten på domedagen, utan kanske måste först då straffas i helvetet för att sen gå in i paradiset. För de säger den här versen är generell. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Men den andra åsikten säger att vad som menas med versen är att Allah förlåter inte stor kyrk. Han förlåter. Han kan mycket väl förlåta liten kyrk. Men det är stor kyrk som menas med versen. Och vad är deras argument? Jo, deras argument är att när Allah subhanahu wa ta'ala talar om kyrk och helvetet i Koranen, så handlar det alltid om stor kyrk och inte om liten kyrk. Till exempel versen som vi nämnde: innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Den som gör kyrk har Allah gjort jannah haram för. Liten kyrk eller stor kyrk? Stor kyrk. Yani, jannah är inte haram för den som har gjort liten kyrk. Han kommer någon gång att gå till jannah. Så vi ijma, ulema, överens på att den här versen till exempel handlar om stor kyrk. Och då säger de samma sak gäller också denna vers. Att Allah subhanahu wa ta'ala kan förlåta alla synder, men inte då kommer inte förlåta den som dör på stor kyrk. Wallahu a'lam. Och subhanallah, kyrk är det värsta man kan möta Allah med. Som vi nämnde också i förra lektionen, hadith Anas ibn Malik. Då Allah azza wa jalla säger i hadith al-Qudsi: ja bin Adam, om du skulle komma till mig med lika mycket synder som skulle fylla hela jorden, men inte ha gjort kyrk, så skulle jag möta dig med lika mycket förlåtelse. Kolla den här hadith också, hadith Qudsi i Bukhari, eller i Muslim. Bukhari och Muslim, hadith Anas radiyallahu anhu. Där Allah subhanahu wa ta'ala kommer på domedagen att säga till personen som har det minsta straffet i helvetet. Allah kommer säga till den här kafir som har det minsta straffet i helvetet: om du skulle äga allt på jorden, skulle du då köpa dig själv fri från straffet? En person ser helvetet och Allah säger till honom: om du skulle äga allt på jorden, skulle du idag köpa dig själv fri från straffet? Och då säger mannen självklart ja. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala: arattu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi Adam. Jag ville någonting mindre eller någonting lättare från dig än detta när du var i Adams ryggmärg. An la tushrika bi shay'an fa abaita illa an tushrika bi. Det enda jag ville från dig var att du inte skulle göra kyrk, men du vägrade och trotsade och begick kyrk. Subhanallah. Den här hadithen bevisar också att syftet med skapelsen är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och att inte begå kyrk. Eller det som Allah azza wa jalla absolut inte vill och absolut inte tillåter är kyrk under några som helst omständigheter. Det är haram. Haram i alla religioner. Alla uppenbarelser som Allah har uppenbarat till alla profeter. Ja. Så den här versen handlar om den som dör på kyrk. Men vad gäller den som lever, så finns det fortfarande hopp om förlåtelse. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i surat Al-Anfal? وَقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Säg till de som gjort kufr att om de slutar upp, alltså be muslimer, så kommer de att förlåtas för det som har varit. Så länge man lever kan man göra toba. Firauns trollkarlar, blev de inte förlåtna när de gjorde toba? När de blev muslimer, de blev förlåtna. Sahaba gjorde kyrk, eller hur? Innan de blev muslimer. Blev de inte förlåtna? De blev förlåtna. Så Allah azza wa jalla förlåter alla synder så länge man lever. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Az-Zumar: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Säg, mina tjänare, ni som har gjort orätt mot er själva, misströsta inte Allahs rahma. Allah förlåter alla synder. Allah förlåter alla synder. Men alla synder för vem? För den som lever. Och vad är beviset på det? La taqnatu min rahmatillah. Misströsta inte Allahs rahma. Gör toba. Eller hur? Och det säger man inte till en person som är död. Ni gör toba, för han kan inte göra toba. Eller misströsta inte Allahs rahma och vänd dig till Allah. Utan det här säger man till den som lever. Så länge man lever, Allah förlåter alla synder. Kuffer och kyrk och bidda, allting. Så länge man gör toba uppriktigt till Allah subhanahu wa ta'ala. Så den här versen i surat An-Nisa handlar om den som dör på kyrk. Och här säger också ulema att versen bevisar att al-ibra bil-khawatim, det som räknas är hur människan dör. Personen som kanske lever på kyrk och ångrar sig blir inshallah förlåten. Men personen som dör på kyrk blir aldrig förlåten. Vi fortsätter inshallah ta'ala efter salah. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.